en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd samlade lite så här mitt i veckan i slutet på den här landslagssamlingen som vi har. Ja, den är väl officiellt över nu. Det är väl inga landskamper ikväll, va? Så då kan vi börja blicka framåt igen, och det känns ju bra. Frida, du har såklart haft koll på vad som har hänt i det engelska landslaget. Det är det vi fokuserar på. Vill ni lyssna på vad som har hänt i det svenska landslaget, där det också har hänt saker såklart, så får ni kanske vända er till någon annan podcast. Här pratar vi om England, och det finns en del att prata om med Southgates mannar, Frida, och det är saker som också kan spela över lite grann till det som väntar till helgen då i stormötet mellan Manchester City och Arsenal. Men vi kommer till det lite längre fram när vi börjar titta framåt mot helgen. Vi börjar med landskamperna, förlust mot Brasilien, oavgjort i slutsekund utav Bellingham mot Belgien. Det var kanske en liten sån där ögonöppnare för en del, åtminstone engelska journalister och supportrar som ser sin gyllene generation här, att man kanske har en del frågetecken kvar att räta ut inför EM.
Ja, det finns det, särskilt defensivt. Sen just det här med resultaten och så, jag svävar inte iväg för mycket ändå, för jag tänker tillbaka till den här Nations League-matchen i Wolverhampton var det väl, mot Ungern som slutade 0-4, och det var väl i juni 2022. Och sen så blev det VM, och då tänkte man att nej, det är ingen bra form på England, och sen så kan de ändå prestera. Så att jag försöker ändå att inte sväva iväg för mycket, inte dra för stora slutsatser av de här matcherna, för att man får ju komma ihåg att England saknade både Harry Kane och Bukayo Saka. Och det märktes särskilt i den första matchen där Ollie Watkins inte riktigt tog chansen, får man konstatera. Och sen så har de ju då det här problemet i backlinjen. Walker klev av skadad i den matchen och lämnade samlingen helt och hållet. John Stones klev av skadad efter 10 minuter mot Belgien. Jag tror inte Pep Guardiola är helt nöjd med att han startade den matchen. Och Ben Chilwell övertygade inte. Det lär ju bli Stones och Maguire i mittlåset. Så är det bara, men där har man ju ändå lite frågetecken vem som ska vara backup. Lewis Dunk, som jag har försvarat rätt mycket,
han
får jag nog släppa nu.
Han gjorde inte bra där mot Lukaku. Det såg lite sådär Sunday League ut.
Ja, och inte mot Endrick heller. Så
nej, fan,
han,
det är en spännande spelare. Jävlar. Endrick, 17 år gammal.
Lewis Dunk har nog... Han kan ha spelat bort sig från ur den här truppen, tror jag. Och sen så har Ivan Toney ett övertag nu på Ollie Watkins, tror jag också, efter Belgien-matchen. Så att även om Omenu, får vi inte få glömma bort att nämna, som kliver in och ser betydligt mer bekväm ut jämfört med Conor Gallagher.
Jag skulle säga att Omenu var bäst på plan mot Belgien igår.
Ja, han blev utsedd till matchens lirare också, så att det säger det, ju en del. Ja, ja. Ja, precis. Även om det inte alltid stämmer, de där utnämningarna, så tyckte man väl att han faktiskt förtjänade det. Så att det finns ju, det har varit mycket upp och ner för Gareth Southgate, så kan man ju säga, efter den här samlingen.
Ja, och lite sådär typiskt att det dyker upp en sån som Maino i det här skedet, den liksom sista landslagssamlingen före det på något sätt skarpt läge inför EM. För han har ju sina käpphästar, han har ju sina favoriter, Southgate. Så frågan är vad man ska göra av en Maino nu till exempel. För han var så pass bra, tycker jag, att han kanske inte ska starta premiären i EM, men han ska ju definitivt med. Och det måste finnas någon slags plan där, för det är ju en spelartyp som England inte har ett överflöd av. Det måste vi ärligt säga. Och att Jordan Henderson var uttagen överhuvudtaget i början här, och Då är ju Kobbi Mainoo ett betydligt mer intressant namn om man säger så.
Ja, absolut. Och det är som du säger, de har inte bredd på de positionerna. Och nu måste de på något sätt se till att få till balansen där. För att Bellingham kommer ju starta. Det är helt tveklöst.
Alltså, han startar i alla lag i världen. Precis. Så är det bara.
Declan Rice kommer starta.
Ja, absolut.
Och då har vi en plats över. Och jag har ju varit... väldigt sådär, ja, jag vill se Trent Alexander-Arnold egentligen bredvid där. Jag vill att, ja, precis, ha den trean på mittfältet, även om jag förstår att det kanske inte passar sig i alla matcher som England kommer att spela. Men Alexander-Arnold har ändå de kvaliteterna som man känner att man vill ha en sån typ av spelare som kan skapa så mycket som han kan. Men det jag tyckte Mainoo visade mot Belgien var att han faktiskt har en kreativ sida. Och en sån spelare som Phil Foden exempelvis, och Bellingham också för den delen. Man märker att de spelarna verkligen trivs med en sån spelare. Att de förväntar sig ju det från sina klubblag, och särskilt då Phil Foden som, ja, där man sitter och spelar på ett visst sätt. Och man märkte att den, ja, det samarbetet fungerade bra. Så därför tror jag att Mainoo definitivt, han har ju höjt sina aktier, helt klart, och kommer säkerligen ta en plats. Sen är frågan där, ja, med tanke på skador och så, nu har ju Alexander-Arnold, nu har han varit skadad en tid, men det vore ju spännande såklart att få se en sån typ av trea istället för att man ska, ja, ställa upp någon sorts defensiv formation. Men det vet vi att Southgate gärna gör mot de lite bättre lagen. Att han vill ha en plan B. Han vill ha en plan A mot lag där de vet att de kommer att vara bollförande. Och sen så vill han ha en annan plan mot de lagen där de vet att det är lite mer 50-50.
Mm. Nej, men gissningsvis är det väl Trent som kommer spela bredvid Rice. Det är väl favorittippet just nu. Jag skulle tro, om man sätter upp en oddslista, så är väl han, kanske Trent ändå fortfarande som har det lägsta oddset att starta där. Det är svårt att säga, men...
Skulle det jättesvårt att säga. Jag vet inte alls
på att han har varit skadad, men han har ju gjort det väldigt, väldigt bra i den rollen i landslaget. Och kanske någonting som Declan Rice saknar lite grann, så är det ju det där... Det som Trent tillför, den där oväntade passningen som öppnar upp egentligen vilket lag som helst. Det där i tillägg till liksom Rice fysik och Bellinghams allting som han kan. Det finns ju någon väldigt spännande balans där, men jag tycker Kobbi Mainoo visade otroligt mycket i den här matchen. Sen är det ju bakåt, det finns fortfarande frågetecken. Alltså Jordan Pickford är nummer ett. Det var inte speciellt imponerande det första målet för Belgien, där han själv missade upp spelet, och sen vet jag inte riktigt vad han gör. Han är väl på väg tillbaks in i målet, men det såg snöpligt ut i alla fall. Och med tanke på att Aaron Ramsdale, som väl är den som utmanar, Nick Pope vet vi inte hur det är med hans skada.
Det finns... Och Johnston är skadad nu också.
Och Johnston är skadad nu också. Förbi. Så att mycket frågetecken i runt målvaktspositionen fortfarande.
Oh, ja, men sen tycker jag samtidigt att...
Men det kommer ju vara Pickford som spelar.
Ja, Pickford har inte... Än en gång, han har inte gjort bort sig i England än så länge. Han har inte... Det finns ingen sån där tavla där man tänker att... Ja, det där var ett riktigt uselt ingrepp av Pickford. Alltså i landslagssammanhang.
Första målet igår var väl det. Ändå. Men det var en träningsmatch mot Belgien.
Ja, men det är ju så i landslag också att man måste på något sätt spela sig bort oftast från den positionen, om det nu är så att man inte har någon jättekonkurrens. Så att jag tror att det kommer bli Pickford helt enkelt. Med tanke på att Ramsdale inte heller får spela i Arsenal, så gör ju det att Pickfords aktier ökar ännu mer.
Du var inne på det. Olly Watkins har väl varit favoriten att vara stand-in för... Det handlar ju om att vara tvåa bakom Harry Kane såklart. Olly Watkins fick chansen mot Brasilien, tog den inte riktigt. Ivan Toney kom in mot Belgien, gjorde det bättre tycker jag. Tyckte han såg rätt så fin ut, framförallt i kombinationsspelet. Visade på ett ganska... Han har ett ganska brett register, Ivan Toney. Det är inte bara det att han gör mycket mål, men på många sätt så tycker jag han har ett lite större register än vad Olly Watkins har, men kanske inte... riktigt samma frenesi och spets. Och det är väl kanske det som ligger Ol Watkins lite i fatet, att Tony på det sättet och påminner mer om Harry Kane. Man kan spela samma matchplan med Ivan Tony som man gör med Harry Kane. Medan ska Ol Watkins spela så är han en lite kanske för stor skillnad i spelartyp. Alltså man måste kanske skruva på mer saker i den taktiska uppställningen om det är han som spelar istället.
Ja, sen kan man ju se också i 80:e minuten att man slänger in Tony och får effekt av det. Han är ju lite grann den typen av spelare. Jag tror faktiskt att det kommer bli Ivan Tony nu som tar sig till EM, och jag tycker inte det är fel heller. Visst, det är som du säger, Watkins kanske är en bättre spelare än Tony, men jag tror att man kommer ha mer nytta av Tony, och vi vet ju om att han kommer inte starta. Så att det är ju en spelare som på något sätt ska sitta på bänken och komma in och förändra, och det tror jag att Tony kan göra.
Ja, precis. Och sen får väl säga det att Ollie Watkins ligger ju bakom kvitteringen i slutet där, så han gjorde ju inte bara dåligt ifrån sig. Det var ju faktiskt rätt och lite så rätt typiskt Ollie Watkins också, med den här energin när han kom in då mot Belgien och gräver loss den här bollen nere vid kortlinjen och få fram den till Bellingham. Hur som helst, hur har din känsla varit runt Southgate under den här samlingen? Har det varit några frågor om Manchester United efter sommaren och så vidare?
Alltså, inte så. De slår ju ner allting sånt nu givetvis, för att det ska man ju inte prata om inför ett EM. Sen, jag kan inte komma ifrån att man är rätt så förvånad över de här ryktena. Sen såg jag under gårdagen också att det skrevs om att Gary O'Neill skulle vara aktuell för Man United. Då satt jag nästan kaffet i halsen innan jag upptäckte att det handlade om att han skulle bli erbjuden en roll i staben. Och då tänker jag också, varför skulle han lämna Wolves för att vara någon sorts assisterande tränare i Man United? Ja, han kanske vill det, men jag tror ju att det är mer attraktivt att faktiskt vara huvudtränare för ett lag. Så jag vet inte riktigt hur tankarna går hos Ratcliffe och gänget just nu, men det är ju tydligt att de vill ha in en engelsman, gärna.
Ja, så är det ju, och det har ju varit tydligt med Ratcliffe också, att han vill ha en, liksom en engelsk, åtminstone en brittisk kärna i Manchester United. Även spelarna som du har pratat om har ju varit mycket, mycket engelska spelare och sådär. Alltså Gary O'Neill, jag gillar Gary O'Neill jättemycket. Tycker han har verkligen tagit, jag menar, snacka om aktier som har stigit på de här två åren. Man visste knappt vem det var när han tog över Bournemouth för en och en halv säsong sedan. Och nu gör han det fantastiskt i Wolves. Jag tycker det är en jättespännande tränare, och säkert en tränare som kommer träna ett storlag om man fortsätter på det här viset, men att han skulle ingå i någon slags stab under, säg, Southgate eller någon annan då, det känns ju verkligen som att ta ett kliv tillbaka.
Ja, jag tror väl det, att har man en gång börjat att vara huvudtränare och man märker att man är bra på det, framförallt som i O'Neills fall, så hade jag blivit förvånad om man då väljer att gå tillbaka till en assisterande roll istället, men ja.
Så var det med det. Det engelska landslaget kommer ju vara en av favoriterna inför EM, så är det bara, det finns några andra spännande. Tyskland har fått fart på grejerna också under Nagelsmann. De kan man liksom aldrig räkna bort, även om de har haft ett får vi säga, kanske det tyngsta landslagsperioden som jag kan komma ihåg för just Tyskland, när de har sparkat förbundskaptener och fått storstryk av Japan och såna här saker. Det kommer ju handla om Spanien, Frankrike, England, Tyskland.
Jag tänkte precis fråga, kan du tippa liksom, jag tänker ju Portugal också.
Ja,
rätt så given att slänga in.
Alltså, Italien kan man liksom inte räkna bort heller. Alltså, antingen är de inte med överhuvudtaget eller så vinner de. Det är väl så det har varit med Italien senaste årtiondet. Men ja,
ja,
det är
nej,
svårt.
Jag vet inte heller. Jag är väldigt split.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
splittrad.
Ja. Tyckte Belgien såg fina ut, Finland såg helt okej ut. Det är ju ett lag som har massa kvalitet. Ducky såg så pigg ut. Bland annat så ja, det är svårt. Men,
nämnde du Frankrike ens?
Ja, det gjorde det gjorde jag. Och det är klart att Frankrike kanske är allra största favoriten inför, med tanke på spelarna, och de har den enorma bredden. Men England är ju med där uppe. Det är ju ett, på pappret, kanske det starkaste laget man har haft sen Svennis tid. Får man ändå säga, när de hade också ett riktigt, riktigt starkt lag på pappret. De lyckades ju aldrig riktigt, men får se ifall den här gyllene generationen kan göra det.
Ja, jag tror det. Alltså, för att vara lite rättvis mot Gareth Southgate, han får ju rätt så mycket skit för att vara pragmatisk, han tänker för defensivt och så vidare. Men jag tror på något sätt att det är lite så man måste vara i ett mästerskap. Det behöver inte alltid vara att det fungerar.
I ett landslag överhuvudtaget.
Ja, jag tror att det är rätt så smart att vara lite försiktig ändå, att tänka bakåt och sen framåt. Och nu sitter han med en offensiv som är helt, helt magisk, men han måste få till den där balansen. Vi lär väl få se Stones och Maguire i mittlåset igen. Ännu ett mästerskap, och de känner ju varandra väldigt väl. Man kan säga vad man vill om Maguire, men ja, det är nog det bästa alternativet just nu. Och sen så har man Walker då, som ju kan gå in i en treback om det skulle vara så att det är ett alternativ som Southgate överväger. Så att det är ju egentligen bara där vänsterbacken. Chilwell tog inte riktigt chansen nu. De sitter väl och hoppas på att Luke Shaw ska komma tillbaka. Då blir det nog han. Kieran Trippier är ju ett alternativ där ute också. Det är ett par frågetecken, men överlag så ser ju England väldigt starka ut, såklart.
Så är det. Och många av de här spelarna kommer vara involverade, eller hade i normala fall varit involverade i stormötet på söndag. Manchester City mot Arsenal, ettan mot trean. En av de här matcherna som verkligen kommer avgöra den här ligan framöver. Det känns som att varenda helg nu, fram tills att det är slut, så nu är det finaler som de här lagen spelar varenda helg. Det är nu det blir riktigt, riktigt spännande. Och men det är lite speciella förutsättningar inför söndagen. Vi såg ju nu John Stones går sönder, Kyle Walker går sönder, även Akanji fick kliva av då för Schweiz. Så att stora frågetecken för Pep Guardiola defensivt.
Ja, absolut. Och glöm inte bort Ederson också, som ju just är det. Skadad. Så att det är en hel del där i backlinjen som ju inte har sett så solid ut, i alla fall inte på omställningar. Där kan man verkligen såra Man City, och det har lag upptäckt den här säsongen. Så att, nej, jag tycker väl särskilt att Stones är ett enormt
verkligen
frågetecken då. Hur Guardiola ska ersätta honom, för att han har ändå en så pass viktig roll i det här, att han kliver upp på mittfältet, och han kliver ju högre än så. Han är uppe i offensiv straffområde och gör mål dessutom, som han gjorde på Anfield. Så att han har haft en väldigt viktig roll under de här senaste månaderna. Så att det tror jag att Guardiola grämer sig över mest, om det skulle vara så att han inte kan spela. Nu tror jag väl i för sig att, eftersom han klev av så pass tidigt, det måste ha varit en försiktighetsåtgärd. Men vi får väl se, helt enkelt.
Ja, vi får se. Även frågetecken runt Bukayo Saka ju, som missade landslagssamlingen på grund av skada. Vi vet inte riktigt hur läget är där, men stalltips är väl att han inte startar i alla fall på söndag.
Ja, vi vet väl inte riktigt hur det är med Martinelli heller, va?
Nej.
Men skulle det vara så att Martinelli ändå kan starta och Saka starta, och så har man Cahavers, då tittar man ändå på den offensiven och tänker att det är en offensiv som verkligen kan såra Man City. Och jag tror framförallt det här att, ja, om vi har sett i matcherna förra säsongen när Man City och Arsenal möttes, så vill ju Man City ofta tvinga Arsenal att slå långt. Och det klarade inte Arsenal riktigt av att göra, för man hade inte den spelaren som kunde hålla upp spelet, som kunde vara med och utmana i luften. Men Kai Havertz kan ju faktiskt göra det. Han är ju rätt så lång och reslig och duktig på att hålla upp spelet. Så jag tror att med honom så kan man få en spets eller i alla fall en spelare där uppe som kan ta de dusterna. Men ja, det blir verkligen intressant att se hur båda lagen kommer ta sig an den här matchen. Om det är så att man kommer starta lite försiktigt eller kommer man bara rusa ut ur startblocken. Jag tror framförallt att Guardiola har, eller att han tänker just nu väldigt mycket på den här matchen och hur Man City bör ta sig an den.
Ja, alltså det är väl inget vi har någonsin anklagat Guardiola för att tänka för lite i alla fall.
Det har vi aldrig gjort. Och han brukar ju också, han har fått en del skit ibland och sådär, särskilt i Champions League-sammanhang, men han brukar ändå komma upp, det var ju riktigt svengelska. Han brukar ändå komma på planer som verkligen är innovativa och lyckas på något sätt hitta svagheterna hos motståndarna. Och det gjorde han ju även mot Liverpool, i det här fallet då på en fast situation. Även om kanske inte var just han som låg bakom den fasta situationen. Men det är ytterligare en sån där detalj som Man City uppenbarligen hade kikat på och tänkt att här kan vi ändå hugga på något sätt. Så att... Nej, det är ju verkligen en fight mellan två tränare som känner varandra utan och innan till. Och man glömmer bort också att Arteta, han är inte så gammal. Det är ju fortfarande Guardiola som är the master. Men Arteta har tagit steg den här säsongen som tränare också. Och han tar ju kliv hela tiden och lär sig nya saker. Så att vi får se vad det blir för match som väntar.
Mm. Ja, verkligen. Det blir ju otroligt spännande och avgörande. Inte minst, det här är ju två titelkandidater. Den tredje möter Brighton hemma på Anfield. Där förväntar man sig väl snarare ett par spelare tillbaks från skada då, kanske, även om Andy Robertson väl haltade av i mötet mot Nordirland, va?
Ja, precis.
Där finns ju Joe Gomez som har gjort det fantastiskt. Det är ju till och med så att Andy Robertson har haft lite svårt att ta tillbaks den där positionen. Klopp i alla fall inte slängt in honom, har inte riskerat någonting efter hans skadebekymmer, utan Joe Gomez, som också fick en del speltid här för England under helgen, har ju vikarierat med fördel där ute till vänster.
Ja, han har väl varit lite varsam kring, eller ja, har väl tyckt antagligen att Robertson lämnar lite för stora ytor bakom sig, som han inte riktigt kan stänga igen, så att då är ju Joe Gomez på något sätt ett lite mer... Ja, ett defensivare, lite mer stabilare alternativ i de fallen. Och det finns ju en hel del spelare i Arsenal som gillar att springa och springa snabbt. Så att det lär behövas att ytterbackarna är påslagna.
Mm. Curtis Jones ska vara tillbaka efter sin skada nu efter det här landslagsuppehållet också. Kan bli viktigt för Liverpool faktiskt, för det har ju varit lite... tunt på mittfältet, eller varit väldigt tunt på spelare överhuvudtaget i perioder här de senaste veckorna inför landslagsuppehållet. Alexander Arnold på väg tillbaka också. Diogo Jota, väldigt viktig. Lär väl inte vara tillbaka nu till på söndag, men rapporterna säger att han antagligen kommer kliva på och börja träna igen här efter landslagsuppehållet, och är väl tillbaka som inte så länge, och det kan bli avgörande för Liverpool i de avslutande 10 matcherna som vi har.
Ja, verkligen. Jag tycker framförallt att Jota på något sätt höjer Darwin också, som ju är en fantastisk spelare. Men vi vet om att han inte är lika säker på sista tredjedelen som Jota är, som är en fantastisk avslutare. Så de två ihop är ju hur farliga som helst. Och just det här att kemin de emellan har ju sett jättefin ut, och det här med att de kan byta position lite grann då och då under matcherna bara för att... ja, få nya saker och sätta ännu fler griller i huvudet på motståndarna. Så att får man tillbaka Jota, då ja, det är hur viktigt som helst.
Även Konaté sägs ju vara helt skadefri nu igen. Man aldrig riktigt vet med honom, det är verkligen... Han är rätt ömtålig faktiskt. Blir spännande också för Alexis McAllister att möta sitt gamla Brighton igen. Han har ju varit avgörande den här säsongen, inte minst. Övriga matcher vi har att se fram emot, det var ju de två söndagsmatcherna, en riktig Super Sunday. Manchester United har ju självförtroendet efter att ha slagit ut Liverpool i FA-cupen, möter Brentford borta, och där blir ju intressant, det är ju Mainos lag det här nu.
Ja, men det är det ju faktiskt. Brentford dessutom som inte är inne i en särskilt bra period och ligger ju där på 15:e plats i tabellen, 26 poäng, en före Everton, och sen så har man ett litet glapp ändå ner till Nottingham Forest som nu ligger på eller står på 21 poäng. Mm. Men det är ändå lite sådär, ja, jag tror att det börjar spridas lite oro ändå i Brentford-lägret, för att säsongen har inte riktigt blivit som de hade tänkt. Tanken var ju på något sätt att man skulle spinna vidare på den fina förra säsongen, att man skulle i alla fall stabilisera sin plats i mitten av tabellen, men så har det inte riktigt blivit. Det är många förluster som har avlöst varandra, och jag tror väl inte att de har vunnit sedan den där matchen mot Wolves i början av februari. Så det var ett tag sedan. Mm. Så nej, de behöver verkligen en fin insats. Men å andra sidan så vet vi ju att de har stått för fina insatser som gjort Manchester United tidigare. Så att man ska nog inte räkna bort dem helt och hållet.
Nej, och inte riktigt fått den där Ivan Toney-effekten heller ju. Sen han kom tillbaka från sin avstängning tänkte man att nu kommer det lyfta, nu kommer vi kunna börja känna igen Brentford igen. Men det har inte riktigt hänt.
Nej, om man tänker på mötet med Arsenal, så där var de, under första halvleken så hade Arsenal full kontroll, men sen i andra halvleken så tyckte jag att de såg stabila ut defensivt fram till då det här målet som man släpper in. Och jag tror på något sätt att det har varit deras största problem, att de har sett hyfsat stabila ut, men att det har brustit rent defensivt, att de ofta är felpositionerade inne i straffområdet. Det såg man i mötet med City också. Ja, att de helt enkelt inte, och då menar jag mötet på hemmaplan då som slutade, ja, vad var det, 3-1 till Man City eller någonting sånt, att de gör det bra och sen så är det rätt så enkla misstag som gör att de släpper in mål, så att det där är ju verkligen en sån sak som de måste på något sätt sudda bort. Mm. För att annars så blir det tufft i den här ligan. Man blir straffad varenda gång i så fall.
Ja, så är det verkligen. Midlands derby också då, eller extended Birmingham derby kanske vi kan kalla det, mellan Aston Villa och Wolves. Det är ju nästan lika spännande om den där fjärde platsen som det är om titeln just nu. Spurs då 3 poäng bakom Aston Villa. Spurs som ju möter Luton också då på lördagen.
McGinn avstängd, va?
Vad sa du?
McGinn avstängd, va?
Ja, han tog ett av säsongens rödaste kort. Så att han får se på från läktaren. Och han är ju superviktig för Emerys lag.
Ja, det är han. Och han jobbar hårt, stenhårt i varenda match.
Lite för hårt emellanåt, just i det här fallet.
Jag tycker det är lite för hårt.
Det var inte vackert.
Nej, det var det inte, även om han inte dragit på sig så många röda kort i sin karriär. Konstigt nog, kanske. Men Wolves står ju också på en del skador. Vet inte riktigt hur det är med Cunha nu, men... Neto borta till maj i alla fall. Jag tror inte de räknar med att han ska spela särskilt mycket mer. Vi har Huang också. Det var väl sagt mitten av april på honom. Ja, där är en del avbräck för Wolves. Men samtidigt så, ja. De är också ett sånt där lag som... Och där får man ju återigen lyfta O'Neill, att de är väl organiserade. Och även om de åker på någon förlust då och då, de förlorade ju bland annat mot Coventry för kuppen, som ju var en, såklart var ju en missräkning att förlora mot ett championship-lag, men de är tuffa att bryta ner, och sen så har de här spelarna som ändå har kvalitet och via omställningar och så vidare. Så att, nej, återigen ett sånt där lag som man inte kan räkna bort, och Aston Villa har ju stått för en fantastisk säsong. Sen verkar de väl, de har ju tröttnat lite här på slutet ändå. Stått för en del förluster och sådär. Man tappar poäng på hemmaplan som man kanske inte gjorde tidigare. Och mötet med Tottenham är ju det man tänker på främst, kanske 0-4-mötet. Men överlag så har de ju en högsta nivå som faktiskt är, ja, förvånansvärt hög under Emery, får man säga.
Det är det. Juri Tielemans gjorde 2 mål för
ja.
Belgien också där i alltså andra målet. Visst, det är ju klantigt av Dank att tappa den bollen till Lukaku, men det är ju otroligt vackert, det målet.
Det är speciellt också att Aston Villa i det fallet, då twittrar de ja, men en positiv, glad tweet om att Thielemans har renrama showen på Wembley. Jag tycker det är så intressant ändå det där med att ja, det är klubben är viktigare på något sätt än landslaget.
Ja,
ens egna spelare. Det kan man ju förstå kanske, men jag hajade till ändå när jag såg den fladdra förbi i flödet.
Tottenham spelar då strax innan och kan sätta press på Aston Villa. Man möter Luton på hemmaplan. Det ska de väl lösa, tänker jag.
Säg inte det.
Man vet ju aldrig med Luton, det är det som är så svårt. Men just, det har ju kanske främst varit på hemmaplan på Kenilworth Road som de har varit som allra tuffast att bryta ner på något sätt. Samtidigt Tottenham vet man inte heller riktigt vart man har just nu. Det har varit väldigt lite svajigt. Det har varit några fantastiska prestationer, ja, men till exempel 0-4 mot Aston Villa och sådär. Men också matcher där det har sett lite tveksamt ut. Här har man ju faktiskt läge att sätta press på Villa, kanske få in ett par bollar och förbättra den där. Det är väl rätt jämnt emellan i målskillnaden också. Det skiljer bara ett mål där. Ja, den chansen måste man nog ta.
Ja, otroligt märkligt också av Tottenham att gå och göra sin kanske bästa insats för säsongen mot Aston Villa och sen stå för sin sämsta insats för säsongen mot Fulham. Bara den kontrasten däremellan så undrar man ju vad var det egentligen som hände. För de var ju aldrig riktigt med i matchen mot Fulham. Det var ju Fulham som verkligen klev ut och tog direktiv direkt på något sätt eller tog kontroll över matchen. Men jag tror att Tottenham, de vill ha revansch nu, särskilt när det är på hemmaplan och vill se till att komma på banan igen. Jag tror att de vinner den matchen mot Luton, men samtidigt så är ju Luton ett sånt där lag som man kan aldrig sluta spela mot dem. Man måste spela samtliga minuter tills domaren blåser av matchen, för att de har ett sånt pass starkt självförtroende att de kommer inte sluta. Det är bara för att de släpper in ett eller två mål så kommer inte de på något sätt trilla ihop. De kommer trilla ihop om de leder med 3-0 och sen så börjar motståndarlaget göra mål, som vi såg borta mot Bournemouth när de kollapsade totalt och förlorade med 3-4 i slutändan.
Ja,
men Luton är verkligen ett lag som de har ju varit överraskande starka den här säsongen, gjort det hur bra som helst, och jag tror verkligen att de kommer göra allt de kan i alla fall för att de ska försöka få med sig någonting hem där från Tottenham Stadium.
Ja, inte lika mycket spelare som varit iväg på landslagsuppdrag heller, utan har kunnat vila, träna, förbereda sig för den här matchen kanske mer än vad Tottenham har kunnat. Det spelar också roll, inte minst då när man spelar en halvtidig lördagsmatch direkt efter uppehåll. Samtidigt då, klockan 4 på lördag, så har vi också Sheffield United mot just Fulham. Sheffield United hopplöst sist i tabellen, kan visserligen gå upp på samma poäng som Burnley då vid seger här, men det känns som att hela den där arenan just nu är bara en stor ångest. Det är som att publiken går hem efter 10 minuter, och ja, jag vet inte hur mycket vi kan hoppas på från Sheffield med den här säsongen.
Ja, de sprattlar ju till ibland i alla fall. Mm. Inte lika ofta på hemmaplan som på bortaplan, men det finns ju någonting där på något sätt. Men det är väl klart att det måste vara svårt för Chris Wilder att motivera dem eller att få dem att tro på sig själva. Det låter ju löjligt att hela tiden prata om självförtroende, men det måste ju betyda så oerhört mycket, eller det måste ha en sån inverkan när man vet om att man har stått för kollapser och släppt in oerhört mycket mål. Och sen så Fulham i sin tur, det är ett lag som jag inte riktigt trodde på inför säsongen, av den enkla anledningen att de hade tappat Mitrovic, eller de höll på att tappa Mitrovic och gjorde det till slut. Och sen så var ju Palinja på väg bort, nu fick de behålla honom i sista sekund, men samtidigt så var det ju ett lag som inte värvade så där jättemycket, och just därför så tänkte jag att de kommer nog få det rätt så kämpigt. Men de har ju gjort det bra. De är stabila, de har Marco Silva som är en duktig tränare, och sen så en sån som Sasa Lukic som har kommit in och verkligen tagit ansvar, särskilt när Palinja har varit borta, som ju fortfarande är lagets bästa spelare. Och så nu Rodrigo Muniz, som, var kom han ifrån? Hur hände det där? Vem, var de liksom gömt undan honom? så här länge. Ja. Men det är ju också en sån spelare som på något sätt har fått vänta, för han har fått bida sin tid, han har haft sina skador, han har varit utlånad, och nu ser man frukten av det. Jag tycker han har jättefina samarbeten också med Iwobi och Willian och Pereira och Harry Wilson för den delen. Så att han har steppat upp i helt rätt tid för Fulham. Så att det är ett lag som har gjort det väldigt bra utifrån sina förutsättningar.
Ja, men det är också en ganska bra mix. Jag menar, Muniz som kommer in här, vad är han, 22-23 någonting?
Ja, 22 tror jag han är fortfarande, va?
Men liksom ska ha precis klivit in i den här, kanske hittat sin nivå i den här positionen nu, och samt runt omkring så har han ju all den här erfarenheten. Jag menar, Willian har ju spelat 100 säsonger i Premier League för olika stora klubbar och vunnit allt möjligt. Iwobi har massa kvaliteter och erfarenhet. Pereira kommer från Manchester United och har liksom, ja, men det är liksom på något sätt ett ganska tacksam miljö för en sån spelare som Muniz att komma in och få vara den här stjärnan i, för att jag tycker det är på något sätt, det känns välbyggt på något sätt, det laget. Det känns genuint.
Ja, så har man nästan en hel liksom vänsterkant på något sätt i laget som pratar portugisiska. Det måste också underlätta enormt, ihop med en tränare då som också pratar portugisiska. Just. Så att, Det måste ju göra det mycket enklare att akklimatisera sig också. Så att han har verkligen kommit från ingenstans i stort sett och verkligen imponerat.
Nottingham Forest tar emot Crystal Palace. Ångestmöte där med tanke på deras poängavdrag nu här i förra veckan. Eller är det 2 veckor sedan? Nej, förra veckan var det, va? Som det kom. Och det är klart att kan man få samma effekt som Everton fick av sitt poängavdrag, att man börjar vinna fotbollsmatcher plötsligt, så vore ju det hemskt välkommet, för att det har inte sett speciellt bra ut i Forest senaste tiden. Och Crystal Palace, hemmaplan, match man borde vinna. Man kanske inte borde vinna det, men det är en sån match som man behöver vinna om man ska säkra det där kontraktet faktiskt.
Ja, jag tycker det är så märkligt när man tittar på Forests resultat den senaste månaden, att det har sett så illa ut. För att jag tycker, när man tittar på deras offensiv, att den är inte dum med Gibbs White centralt där, och sen har man Elanga som ju faktiskt har sett.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är väldigt fint ute i Forest, och jag tycker ändå att man har en offensiv som borde kunna få ut mer än vad den har fått egentligen. Borde kunna producera ännu fler mål. Så att ja, Nuno han har en del och slipa på det här fortfarande uppenbarligen, eftersom att de inte får med sig de här 3 poängarna. Och nu är det ju lite paniken då, att man ligger precis under strecket, Luton med, som vi redan varit inne på, med allt sitt självförtroende och sådär. Det behöver hända någonting i Forest nu, så vi får väl se om det blir en liknande effekt likt Everton. Precis efter att de fick sitt straff så var ju de faktiskt oerhört bra där ett tag innan de också mattades av. Så att ja, vi får se hur det blir för Forest där.
Chelsea Burnley spelar också då 4 på lördag. Det är ett Burnley som ibland ser helt okej ut. Ganska trevligt att titta på. Vinner väldigt få fotbollsmatcher. Och det här är ju ett bra läge för Chelsea att som ju har 2 matcher mindre spelade än många av de andra lagen, att faktiskt smyga med. Det är inte så att man utmanar direkt några Europaplatser eller så, men man har ju möjligheten här i alla fall med 10 matcher kvar att förbättra tabellpositionen, kanske smyga med, ta någon sån där Conference League eller Europa League plats eventuellt, om det vill se riktigt bra. Det är ändå bara. Det är 8 poäng upp till Manchester United på 6:e platsen just nu. Men med det sagt då, en match mindre spelare än United och två matcher mindre spelare än West Ham till exempel, som man ju faktiskt kan nå om man vinner båda de hängmatcherna.
Ja, absolut. Det gäller ju att avsluta med flaggan i topp. Burnley är nog den största besvikelsen i mina ögon. Jag trodde efter att de vann Championship att de skulle komma upp och vara en aning mindre naiva kanske. Det är ändå kul med lag som vill och försöker, men i det här fallet så är det ju väldigt tydligt att de här spelarna var inte redo för nivån som Premier League ligger på.
Nej.
Och hade det inte varit Vincent Kompany som tränade dem så tror jag att han hade fått sparken för länge sedan. Nu köpte han ju sig tid också i och med hur de bara sprang hem Championship i stort sett. Men nej, de har inte alls fått ut mycket av den här säsongen. Och det tror jag väl framförallt att supportrarna är besvikna över. Men de räcker helt enkelt inte till.
Nej, och jag tror också att just Vincent Kompany saknade ju också rutinen. Och erfarenheten från att träna ett lag på den här nivån. Han kunde ta ett lag, anpassa dem mer efter en spelsfilosofi som han kanske hade med sig från de lagen han har spelat i, från tränare han har jobbat med under sin karriär. Men han har ju som spelare inte befunnit sig i speciellt många nedflyttningsstrider. Han har inte själv kanske spelat för den typen av tränare där det har varit det absolut viktigaste har varit att bara sätta grunderna, sätta defensiven in med liksom mycket liksom jävlar anamma och kriga hem de där poängen. Det är väl inte den erfarenheten han har som spelare heller. Så för att få den som tränare så tror jag det här är väldigt nyttigt. Men där ser man ju, tycker jag, på den här säsongen där det har behövts för Burnley, att den orutinen har liksom lyst igenom. För att kunna sätta det mer liksom offensiva, mer spelande Burnley i en liksom enklare miljö, men en lättare miljö, vad ska vi kalla det? En mindre skicklig miljö i Championship, där man kan föra spelet, man kan, då har vi sett att hans fotboll är effektiv. Men det krävdes någonting annat när man kommer upp och har så mycket mindre resurser än många av de andra.
Ja, och sen tror jag att hans beslutsfattning, att han kanske har väntat lite för länge med att göra vissa förändringar. Jag tänker på målvaktsbytet nu i senaste omgången med Muric in istället för James Trafford. Ja, Trafford är kanske inte riktigt redo för den här nivån, och det är kanske ett byte som skulle ha skett mycket tidigare, för han har kostat dem en hel del poäng. Jag tror att sådana saker lär man sig väl kanske också som tränare efterhand, att där skulle jag ha gjort ett byte direkt. Det kan ju vara så att Kompany, han framstår ju som en väldigt sympatisk människa. Det kan ju vara att han kanske har svårt att göra den typen av förändringar, att han vill tro på de här unga grabbarna, men ibland måste man kanske på något sätt också ta de här jobbiga besluten. Han har möjligtvis inte alltid gjort det.
Nej, och det kanske också är någonting som kommer med erfarenhet. Han har inte behövt göra dem under förra säsongen när pianot var självspelande. Liksom. Det har varit en helt annan utmaning den här säsongen såklart. Att träna i Premier League är en helt annan sak än att träna ett lag i Championship. Så är det bara. Men jag tror faktiskt att det är en nyttig erfarenhet för honom, och jag tror att han kommer bli en bättre manager av det. Men här och nu så ser det lite orutinerat och tunt ut, både på planen och på bänken. Vi har också, nu ska vi se här, visst har vi Bournemouth-Everton på lördag, och Everton behöver poäng. Bournemouth inte i riktigt lika stora behov kanske, men oviss match tycker jag.
Ja, och jag menar, Everton har vann de senaste match i Premier League. Har de vunnit under 2024? Jag tror inte de har gjort det. De vann ju FA-cupen med Crystal Palace, men i övrigt tror jag inte de har vunnit en match.
Det är så illa alltså. Jag försöker kolla här. Här har varit en del kryss såklart, och nej. Nej, de har fan inte vunnit under 2024. Jag kanske missar någon här. Nu bläddrar jag snabbt igenom resultaten. Men Nej, senaste segern jag kan hitta bara på, det var 10 december och då vann man 2-0 mot Chelsea.
Ja, och mot Burnley också va?
Ja just det, precis 16 december, precis, ja, du ser min snabbskanning av resultaten här är bristfällig. Men helt riktigt, de har faktiskt inte vunnit under 2024 och det är väl dags nu. Det måste de ju nästan. Men de måste ju göra mål.
Exakt.
Annars vinner man inga fotbollsmatcher.
Man kan säga så här, om man tar det positiva, ljuset i mörkret är ju att de faktiskt skapar chanser. Sen är ju mörkret i sig att de inte gör särskilt många mål. Men kan de bara se till att konvertera fler av de där chanserna, då är det klart att de ska lyckas hålla sig kvar i Premier League. Men det är ju lättare sagt än gjort. Det är rätt så många lag där man har suttit och tänkt så varje vecka att ja, men det kommer att komma, det kommer att komma. Exempelvis med Leicester förra säsongen. De åkte ändå ut till slut. Så att det gäller på något sätt att man tar sina chanser när man väl får dem. Och att möta Bournemouth är ju rätt tacksam på det sättet, för att det kommer ändå komma, dyka upp chanser. Och ja, vi får väl se om Everton lyckas få lite islossning.
Ja, det någon måste ju göra målen, så är det bara. Och trilla målen in, då har man en bra chans.
Det är så många klyschor i den här podden.
Ja, det är ju det är helt otroligt. Men det blir inte mindre sant för det.
Nej, fotboll är enkelt ibland. Ja. Det är bara in med den.
Newcastle West Ham, tidig match efter landslagsuppehåll, kan vara besvärligt med uppladdningen för en del spelare, framförallt för de bästa spelarna såklart, som ju har varit och spelat huvudroller för sina landslag. Vi har en Paquetá till exempel som har varit iväg och spelat visserligen i Europa med Brasilien. Den här gången, det spelar ju faktiskt ganska stor roll med jetlag och så vidare om man är iväg och spelar Sydamerika. Newcastle, samma sak. Många spelare som har varit iväg på landslagsuppdrag. Får se vad det är för tempo i de här två lagen när de möts. Men det är en, alltså tabellmässigt egentligen inte så där superintressant match, om man ska vara riktigt ärlig. Det är två lag som inte kommer slåss om några Champions League-platser och så vidare. Men det är två lag som behöver slåss lite för sin heder här inför avslutningen av säsongen.
Ja, och sen är det ju rätt så många Europa-platser som står på spel nu. Eller England kommer ju troligtvis tilldelas ganska många. Så att man har ju ändå chansen där ända in i det sista. Så det är klart att alla lag vill se till att möjligtvis knipa en av dem. I Newcastles fall så är det ju en fruktansvärd skadelista för deras del. Och det har vi ju pratat om egentligen halva säsongen. Ja. Men nu med Lewis Miley också, ryggskadad, man borta hur länge som helst. Det ser inte kul ut för Eddie Howes del. Och han börjar ju nästan få svårt att veta hur han ska formera sitt lag i och med alla skador. Nu körde han ju med, han gick ner på en sorts, ja men vad var det, en 5-3-2 mot Man City testade han ju där. Och det funkade väl så där. Fick inte ut jättemycket av det såg inte helt bedrövligt ut, men ja, de skapade inte särskilt mycket. Så att nej, det är verkligen huvudvärk för Howes del.
Ja, det är det. Och oklart verkligen. Med tanke på också den ekonomiska situationen i Newcastle, skulle man missa ett Europaspel helt här, vi vet att det finns krav på att sälja någon av de här stjärnorna som man har värvat in för att få budgeten att gå ihop här, så det är ett lurigt läge för Newcastle på mer än ett sätt. Hörde ni, det var alla matcher som vi hade oss fram emot inför helgen. Vi är tillbaka då efter påsk igen. Efter annan dagen också, tisdag, så kommer vi komma med nästa avsnitt och summera det som händer då. Tack Frida för att du var med idag. Tack alla ni som har lyssnat givetvis. Men Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om 6 dagar igen blir det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.